Ima. Åkulingvarning finns utfärdad på Skagrak, Kattegattbälten och sydvästra Östersjön. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti. Skagrak och Kattegatt, omkring syd 10-15 meter per sekund. Fram på dagen något avtagande och vridande runt lågtryck. Och ikväll omkring nord 6-11. Vänern omkring syd 3-8. Under dagen vridande till ost och ikväll nord. Öresund och södra Östersjön sydväst 3-8. Tillfället ökande till 7-12. Men därefter nordväst eller växlande 2-7. Bälten och sydvästra Östersjön sydväst 8-13. Under dagen tillfälligt avtagande och vridande till nordväst. Och ikväll 10-15. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Växlande 1-5. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, sydväst 3-8 meter per sekund. Avtagande och efterhand växlande. Och det var allt från SMHI för den här gången.
God morgon från Ekot. Tidöpartiernas förslag om att förbjuda kusinäktenskap som nu har utretts får blandade reaktioner. Bland myndigheter som arbetar med kvinnors rättigheter och hedersproblematik går meningarna isär om det här är rätt väg att gå. Hanna Palman-Sabo på Nationellt centrum för kvinnofrid.
Utredningen saknar alltså tillräckliga forskningsbaserade bevis för att kunna koppla samman kusinäktenskap till hedersrelaterat våld och förtryck.
Enligt Tidöpartierna riskerar kusinäktenskap att utsätta unga kvinnor för hedersförtryck och tvång. I höstas redovisade regeringens utredare förslag på ett förbud och nu har myndigheter och organisationer tyckt till. Och reaktionerna är blandade. Bland kritikerna finns remissinstanser som jobbar med hedersfrågor. Redan idag är det straffbart att förmå någon att ingå äktenskap mot dennes vilja, påpekar Socialstyrelsen som säger nej till ett förbud. Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck invänder förvisso inte mot ett förbud i sig, men ifrågasätter av flera skäl om det skulle få avsedd effekt. Men Jämställdhetsmyndigheten säger ja. Ett förbud mot äktenskap mellan kusiner kan vara ett värdefullt komplement till dagens lagstiftning, enhetschef Mikael Törn.
Det finns ju exempel på där personer har tvingats eller på något sätt valt att gifta sig med personer fast under olika former av tryck och så, som kanske inte har handlat om tvång i den bemärkelsen.
Reporter Karin Runblom. I Thailand stiger dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen som drabbade huvudstaden Bangkok i fredags. 17 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Över 30 personer skadades och drygt 80 saknas fortfarande efter att bland annat ett 30-våningshus rasade ihop. I Myanmar, där jordskalvet hade sitt epicentrum, har hittills över 1600 människor bekräftats döda och över 3400 har skadats. Över hälften av landets kommuner har de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack. Det visar Ekots enkät som 220 kommuner har besvarat. Och runt 30 kommuner uppger att de planerar att hålla så kallade PDV-utbildningar, pågående dödligt våldutbildningar, i år. Vissa kommuner agerar snabbare på grund av skolskjutningen på campus Risbergska i Örebro i februari. Marianne Stöckel är gymnasiechef på Lappland kommunalförbund där Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala ingår. Hon säger att dådet i Örebro har skyndat på arbetet.
Vi har faktiskt jobbat ganska mycket med de här frågorna. Det är klart att vi jobbar ännu mer med det nu. Vi har läst på, vi har sett MSBs filmer och diskuterat, men att vi behöver även träna.
Nu om de höga matpriserna som kan komma att bli ännu högre, det varnar professorn i nationalekonomi Magnus Henriksson för.
Vi har en låg självförsörjningsgrad i jordbruket, så att vi producerar bara kanske drygt hälften av de livsmedel som vi behöver i Sverige. Och om vi ska öka upp det igen, då kommer ju livsmedelspriserna att stiga ännu mer.
Från 90-talet och framåt följde en lång period av billigare mat för konsumenterna, men det hade en baksida. Vi importerade allt mer och allt mindre mat framställdes på hemmaplan. Nu är läget ett annat och regeringen skriver i sin uppdaterade livsmedelsstrategi som presenterades för en vecka sedan att de vill att den inhemska produktionen av livsmedel ska öka och att det kan leda till en ökad självförsörjningsgrad av mat. Det här riskerar enligt Magnus Henriksson att ytterligare driva upp de redan höga matpriserna.
Ska Sverige öka sin självförsörjningsgrad, till exempel av de mjölk som man använder till smör, då måste vi bygga upp stora kobesättningar igen och det kommer ju kräva ett högre pris.
Reporter Thomas Heldmark, P4 Stockholm. Sydkorea har enats med Japan och Kina om att arbeta för att stärka frihandeln. Det står klart efter att Koreas industriminister träffat Kinas handelsminister och Japans industriminister i Seoul. I ett uttalande säger de att de tre länderna måste hitta gemensamma svar på de globala utmaningar som länderna står inför. Mötet sker i ett läge där världsekonomin befinner sig i gungning på grund av USAs president Donald Trumps aggressiva tullpolitik. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll, även i Norrland mulet eller mulande och lokalt en del byar av regn eller blöt snö. Temperatur allmänt mellan 2 och 8 grader. Det var Ekot med Karina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Det har blivit dags för ett nytt avsnitt av Söndagsintervjun som den här veckan gästas av bakinflueraren Camilla Hamid. Det blir ett samtal om att vara svenska folkets husmor, om ätstörningarna i tonåren och om rädslan och otryggheten hon upplevt under det senaste året. Programledare är Martin Wiklin.
Då tar vi bort den för att inte locka.
Ja, tack. Det var omtänksamt.
Inte, vadå locka?
För att jag fastar.
Ja.
Känner du dig redo?
Ja.
Vi gör ett ljudtest.
Ja.
Men man hade ju velat erbjuda dig en kopp kaffe eller lite vatten.
Ja, jag vet. Det är så artigt. Men det är också det som är prövningen med hela den här månaden. Att liksom avstå disciplin och så.
Men hur är det liksom att jobba med det du gör under Ramadan när man inte får äta, inte får fika, inte får smaka?
Det är ju så, alltså när man jobbar med mat då blir man ju så mätt på mat och bakverk. För man står runt hela tiden, så att det är också lite skönt.
Ja, jag förstår. Ja, är du redo?
Ja.
Det är väl knappast en överdrift att säga att 32-åriga Camilla Hamid har tagit hela det fika-älskande Sverige med storm. Hon är bakinfluensen med uppemot 1 miljon följare på sina olika sociala medier och flera egna kaféer. Resan till toppen har gått snabbt, men den har varit långt ifrån okomplicerad. Tonårstiden präglades av ätstörningar, utanförskap och en ständig kamp att försöka passa in. Nu är hon snart aktuell med den nya boken En sötare sommar. Men det senaste året har Camilla Hamid hållit sig borta från offentligheten. Orsaken är att hon under flera månader förra året utsattes för olaga förföljelse med bland annat hot och misshandel av en före detta anställd. Mannen dömdes nyligen i hovrätten till 9 månaders fängelse och utvisning. Nu gläntar Camilla Hamid för första gången på dörren till vad som hände under ett år då hon kände sig som en clown framför kameran. En person som fått andra att skratta, men som själv gått hem och gråtit i smyg.
Välkommen till Söndagsintervjun i P1, Camilla Hamid. Du är ju Sveriges bakdrottning. Eller svenska folkets husmor kan man ju säga.
Åh, vad snällt!
Det är ju... Det är inte så att, att jag är snäll, utan du är den person som de flesta går till om de söker ett recept på en semla eller en kanelbulle.
Jag blev jätteglad när jag hörde det här. Det är också när man jobbar så som jag gör bakom en skärm mest. Då är det svårt att förstå det. Jag förstår det när någon kommer fram till mig. Typ som när jag gick förbi här nu, dina kollegor, och sa, men jag bakade din semmelkladdkaka igår. Då påminns jag om det. Mm. Men generellt så glömmer jag bort det. Det är bara så fint att höra.
Och du är inte ens utbildad konditor?
Nej, jag är hemkunskapslärare. Eller hem- och konsumentkunskapslärare, som det heter.
Ja, du har lärt dig själv genom livet.
Exakt.
Hur man bakar.
Mm.
Vad tänker du om det? Att vara Sveriges husmor? Förutom att det var roligt.
Jag känner mig väldigt stolt över det. Glad att en sån som jag kan få ta den platsen och omfamnas på det här sättet. Och då syftar jag på att jag inte är en normperson. Jag är liksom född i Sverige, men jag har utländsk bakgrund. Man ser på mig att jag är muslim. Och att det är okej. Okay. Så alla får vara med. Det är så fint bara att det kan få vara så. Och också att... Även om jag inte är utbildad konditor så har pedagogiken i min lärarutbildning hjälpt mig att framföra recept till så många människor på ett bra sätt. Men också på ett inkluderande sätt. Jag försöker vara så tydlig jag bara kan, men också anpassa mina recept efter människor som har glutenintolerans eller är veganer och liknande. Mm. Jag tror att det är därför.
Du har ju ett nytt slags jobb kan man ju säga som inte har funnits tidigare. Med över 500 000 följare i sociala medier så är du den största influensen inom bakning i Sverige. Och utifrån den plattformen så har du sen startat flera kaféer, blivit en entreprenör. Du skriver även böcker, bakböcker. Hur mycket tänker du på dig själv som ett varumärke? Varumärket Camilla Hamid.
Så inte mycket alls, helt ärligt. Många har en bild av att jag är jättestrategisk och att jag tänker varumärke. Jag gör inte det. Alltså det som driver mig och det som formar det jag gör, det är först och främst och allra mest bara passionen och att jag blir så glad av det jag gör. Alltså om jag inte tycker att något är kul och kommer jag inte göra, det spelar ingen roll om det är bra för mitt varumärke. Jag har tackat nej till riktigt bra grejer, men det är bara för att så här, jag tycker inte det är kul. Och så länge jag får ha det här jobbet som innebär lust och glädje, då kommer jag hålla mig till det.
Mm. Även om du inte tänker på dig själv som ett varumärke, så är det ju ditt varumärke ju som på något sätt är kärnan i den verksamhet du gör. Som ett exempel, bara när du startade ditt café så hade du 0 kronor i marknadsföringsbudget.
Mm.
Du lade 2 inlägg i sociala medier och det var en kö som sträckte sig liksom runt hörnen när du skulle öppna. Det är ju så den här ekonomin fungerar ju.
Exakt. Ja, men det är klart att jag förstår att den har en kraft. Men det som man kanske inte såg är 10 minuter innan vi öppnar, då är det tomt. Då har jag panik och ångest. För jag säger, ja men det kommer ingen. Det var bra att jag bara öppnade ett ställe med 12 platser. För det kommer ändå inte vara någon hype. Det är ju så många som bara ser liksom när det går jättebra. De ser liksom inte ångesten och rädslan och riskerna man tar och liksom allt det.
Mm. Du har gjort en intressant resa, tänker jag, här. För att i början när du startade dina konton i sociala medier så syntes du inte alls. Då var det bara innehållet, bara själva baket. Det var innehållet och inte personen som stod i centrum. Idag, 10 år senare, så är du ju den här starka profilen som marknadsför innehållet. Hur har den resan varit för dig?
Skräckblandad förtjusning, kortfattat. Men den resan har varit, läskig, men den har också varit väldigt stärkande för mig som person. Jag har förstått att jag kan ta plats, att jag får ta plats, att alla människor inte är elaka. Den resan har visat mig att de flesta människor vill väl och de flesta människor bryr sig inte om hur man ser ut. De bryr sig bara om kakan är god. Och det har varit väldigt läkande i förhållande till saker som jag varit med om som faktiskt fick mig att dölja vem jag är. Från första början.
Mm.
Det har tagit lite tid, men det är nu i efterhand så jag är väldigt glad över att jag vågade.
Mm. Du Camilla Hamid, du har ju synts väldigt mycket de senaste åren i medier. Senaste året så har du inte synts så mycket. Varför inte? Det är som att du har försvunnit lite det senaste året.
Ja, men livet har varit tufft faktiskt. Jag har haft... Jag har haft det väldigt kul jobbmässigt, men privat har det varit tufft.
Mm.
Jag har varit med om saker som har fått mig att behöva kämpa med att gå upp på morgonen. Nu är jag på andra sidan, så då är det lättare att träffa människor.
Ja.
Men det har varit tufft.
Ja. Är det någonting som du vill prata om eller kan säga någonting om? Eller?
Alltså det är svårt att gå in på detalj, för att jag bearbetar fortfarande det här och går en PTSD-behandling för att liksom bli hel igen. Men jag har varit med mycket i livet, men den här smällen, den utmanade mig på ett helt nytt sätt.
Mm. Är det någonting som du kan, utan att gå in på detaljer, för att man ska förstå ungefär vad det handlar om, är det någonting du kan säga eller?
Ja, men jag kan säga så här, under en längre tid var jag utsatt för hot, och det slutade sen med att jag blev utsatt för ett brott som satte mig i fara. Men efter det så blev det ett liksom polisärende, så då kände jag ändå att det var okej, nu kan någon hjälpa mig med det här.
Mm.
För innan dess hade jag inte vågat.
Nej. Och är det ärendet avslutat? Så att
ja.
Säga.
Mm. Och därför känner jag också att jag har kunnat gå vidare.
Mm. Hur har det liksom hur har det utmanat dig? På vilket sätt?
Jag är i vanliga fall alltså den gladaste personen i rummet. Alltså alltid. Oavsett vad. Oavsett vad jag går igenom, vilka hinder eller motgångar jag möter. Jag är glad, jag är tacksam, jag skrattar, jag ler och du vet, inget kan stoppa mig. Och så händer det här och då bara blir jag liksom, jag känner mig bara helt tom.
Mm.
Jag får anstränga mig för att skratta och det jobbet jag har. Man hade ju önskat att man bara kunde så, ja men då bakar jag den här kakan och så gråter jag samtidigt. Men ingen blir glad av det. Jag jobbar ju med att sprida glädje och så kan jag inte ens glad själv.
Mm.
Jag känner mig liksom som en clown som fick alla andra att skratta men sen gick hem och grät. Det var nog det tuffaste.
Mm.
Att jag behövde låtsas vara glad.
Och hur är det nu då? För du är ju väldigt glad nu.
Ja.
Och har varit ända sedan vi satt oss här. Är det någonting du... Är det genuint nu eller är det någonting som du måste jobba på?
Nu är det genuint. Nu är det verkligen det. Så jag har fortfarande som sagt, jag har mycket jag måste bearbeta. Och så här, men jag är på en jättebra plats i livet där jag verkligen känner att jag hittar tillbaka till mig själv. Det är klart att jag fortfarande har tuffa dagar ibland och kämpar. Men till skillnad från tidigare, nu är det fler glada dagar än kämpiga dagar som det var när jag var mitt i det.
Hur tog du dig ut ur det?
I ärlighetens namn, jag vet inte. För när jag var i det så såg jag inte. Jag såg inte andra sidan. I vanliga fall kan jag ha en jättetydlig målbild. Men det kommer bli bra då.
Mm.
Där ska jag må bättre. Där så kände jag inte det. Jag kände typ att livet var slut. Det är bara så här, håll ut. Och bara se till att vakna på morgonen och jobba och vara en så bra mamma du kan. Resten kan du inte göra.
Mm. Jag tror aldrig jag haft någon som har sett så glad ut så intensivt.
Men jag säger till dig, det här är jag. Jag vet att det också kan vara så provocerande för vissa. Bara så här, kan du sluta det?
Provocerande?
Ja, men alltså, ibland kan jag få så här kommentarer med så här, men hur kan du vara så jävla glad? Jag är bara så här. Jag är så tacksam för det, för att det är också... Jag är så glad över det livet jag får leva. Jag är så tacksam för det, att jag kan ge mina barn ett bra liv. För de är min drivkraft i allt det här. Att ha varit ett barn som jag, som har varit utsatt för... Alltså, utöver att vi var fattiga och liksom, så var jag utsatt för mobbning och utfrysning. Vi hade det tufft. Och sen får jag, utöver att jag får ett liv där jag kan jobba med något jag älskar. Och det inte bara handlar om mat på bordet och tak över huvudet. Också kunna ge mina barn ett bra liv. Varför skulle jag inte le? Varför skulle jag inte vara glad?
Mm. Nej, men det är inte alla som har den förmågan.
Nej.
Att tänka på den glädjen. Jag ska förklara. Alltså, ibland önskar man att det vore tv. För att det går inte riktigt att sätta ord på just den där hela utstrålningen som bara är glädje, lycka rakt igenom.
Men vet du, det är också nu i efterhand. Och det är så mycket lättare att säga det när man kommer ur saker. Men min glädje intensifierades när jag tog mig ur det här jobbiga som jag var med om förra året.
Mm.
För att då blev jag ännu mer tacksam. Alltså det var kort efter att allting var slut och jag kunde liksom, ja, men jag kände att jag, okay, men nu kanske jag kan börja leva ett normalt liv igen. Och bara sitta på en bänk och höra fåglar kvittra. Jag var så, men gud, alltså livet är fint. Du vet, när man bara, du vet, det var som ett stort jävla andetag utåt. Och bara så här, nu kan jag börja om från början. Att bara kunna liksom vara tacksam för det. Jag kanske behövde den. Ibland försöker jag tänka så bara för att rationalisera. Mm. Så bara så, okay, men jag kanske behövde det bara för att påminna om så här, livet är bra. Livet är fint. Det finns så mycket fint i bara det här enkla som är varje dag.
Mm. Så under förra året, när det var så där jobbigt, då kunde du inte, om du skulle beskriva, då kunde du inte sitta på en bänk och bli lycklig över att höra fåglarna?
Jag var konstant rädd. Jag tänkte bara på att jag var rädd hela tiden. Så jag tänkte inte på något annat.
Mm.
Och jag har insett nu hur mycket det tog plats i min hjärna. Att vara rädd är det värsta som finns.
Mm. Du är aktuell snart med en ny bok också. En sötare sommar. Vad är det du gör i den?
I den har jag verkligen plockat russinen ur kakan. Och gjort, alltså, de absolut godaste sommarbakverken jag vet. Idén till den här boken föddes faktiskt ur min bok som jag släppte för 2 år sedan. En sötare vinter. Så redan när jag kom på den idén var jag så här, men då måste jag göra en sötare sommar. Inte bara för att titeln låter väldigt fin. Utan för att det också är... Det finns så mycket i sommarbakning som är så gott av sig själv. Det är så lyxigt.
Vad tänker du på då?
Du kan gå ut rakt ut i skogen och få gratis blåbär.
Mm.
Kostar ingenting. Så trevligt att göra med barnen. Man får en liten promenad och så får man med sig massa goda bär hem. Och just sommarbär, det som är så tacksamt med det, de är ju syrliga oftast i smaken. Mm. De flesta. Skitgott i söta bakverk.
Mm.
Alltså, du vet, man behöver inte göra så mycket för att det ska bli gott. Det räcker med en god vaniljkräm, en fluffig kaka och lite grädde. That's it. Man behöver inte ens sätta ihop tårtan ner med allting i en skål bara.
Just det. Det är ju Camilla Amids idé. Man blandar lite,
ja,
som man
exakt,
vill.
Ja, exakt.
Just det.
Det är så lätt att glömma, men det är så lyxigt att kunna gå ut. Alltså, om man går ut i skogen på sommaren, det är ju, de tar ju inte slut. Det är, du kan ju stå där i flera timmar och plocka bär. Och så kan du göra en hel blåbärspaj när du kommer hem.
Verkligen. Alltså det ruttnar väl mer blåbär än vad som plockas.
Exakt.
Kan jag tänka mig. Det är många stora skogar i det här landet.
Ja, men verkligen. Så det, jag tänker så här, det har jag verkligen tänkt på. Att jag som också kommer från, inte har några pengar alls. Jag fick jobba från ung ålder för att ha, hjälpa mamma att vi skulle ha mat på bordet och tak över huvudet. Mm. Alltså, så här, det är blåbär. Vet ni hur mycket de kostar i affär?
Ja.
Så det tycker jag verkligen man ska ta vara på. Det är därför det var så viktigt för mig att göra den här sommarboken. Bara för att det är, alltså, den vackraste tiden på året i Sverige. Det finns så mycket gott att hämta ut i naturen. Och så blir det så gott.
Du, Camilla Hamid, du är ju en person som har brutit många generationsmönster i din släkt. Du är första kvinnan att ta körkort. Första kvinna att utbilda dig, första kvinna att bli egenföretagare bland annat. Du har ju som både banat din egen väg offentligt men även privat. Och jag tänker att vi ska prata om det i den här intervjun. Men jag skulle vilja gå tillbaka i tiden till en helt annan tid och en helt annan verklighet. Du är ett barn i ett grovsuprum på Södermalm och ska hålla vakt vid dörren medan mamma är inne och fyndar. Kan du ta med mig till det där soprummet?
Det var ju lite av en söndagsaktivitet som vi hade. Vi hade inte råd att köpa nya kläder eller leksaker eller någonting. Utan min mamma var ensamstående med 4 barn. Så då liksom, där var mamma väldigt kreativ. Så det här soprumsbesöket varje söndag, det var där vi hittade kläder och saker som vi kunde behöva. Och sanningen är, alltså folk... Generellt, jag tror att det gäller så även idag, kasta väldigt fullt funktionella saker. Jag tror att det är jättevanligt än idag.
Du sa att mamma var ensamstående. Ni var 4 syskon och du var äldst. Vad innebar det för dig att ni var i den konstellationen?
Jag fick ta väldigt mycket ansvar. Jag såg till att hämta och lämna barnen, mina syskon, på skola och förskola.
Du kallar dina ena syskon för dina barn?
Jag brukar säga det till dem ibland när de är uppkäftiga. Jag bara, glöm inte att jag bytt din blöja. Sitt ner i din båt. Men så jag bytte blöjor på dem och jag matade dem och jag gick på utvecklingssamtal. Och det är så roligt nu när jag ser mina egna barn växa upp. För nu när de är i de åldrarna där jag gjorde vuxensaker, jag bara, gud, hur kan man låta ett sånt här litet barn gå in på ett utvecklingssamtal med sin lillebror?
Just det.
Men det var det jag gjorde. Jag lagade mat, jag fick jobba mycket. Jag jobbade redan när jag var 12 med att dela ut tidningar.
Mm.
Och sen jobbade jag på kafé. Så att jag har alltid sett till att ha ett jobb.
Just det. Dina syskon, gjorde de också så att de kallade dig för mamma?
Min yngsta lillebror, han är 10 år yngre än mig. Han kallade mig mamma.
Hur kändes det då?
Jag har alltid bara skrattat åt det faktiskt. Jag har inte tagit det så seriöst.
Mm. Var fanns pappa i allt det här?
Jag har inte alltid vetat vart han är, faktiskt. Men han har inte varit närvarande i alla fall.
Mm. Vad tänker du om pappa? Är du liksom arg på honom eller besviken? Eller?
Jag var det förut. Nu är jag inte det.
Vad tror du att det har gjort med dig att du inte kunde bli eller vara ett barn egentligen som andra barn? Utan att du var tvungen att bli den där personen som dina syskon kallade för mamma.
Jag har insett att jag väldigt länge har varit i något sådant överlevnadsmode. Och så det är kanske först bara för några år sedan som jag bara, vänta, alltså gud, jag behöver inte överleva. Jag har det bra. Liksom. Jag behöver liksom inte fortsätta kämpa för att inte vara fattig. Liksom. Det är bra, jag har det bra. Men jag har väl också insett att jag kan också vara barnslig och ha kul nu när jag är äldre. Jag försöker faktiskt göra många av de sakerna som jag inte kunde göra när jag var liten, som vi inte hade råd med, de försöker jag göra nu i vuxen ålder. Mm. Bara för att läka det. För att livet är inte slut bara för att man inte kunde ha roligt när man var liten. Och det bästa är att jag kan göra det med mina barn nu.
Vad är det för saker som du inte kunde göra som du tar igen nu med barnen?
Jag kan faktiskt ta upp en grej som vi ska göra. Som jag inte har gjort än. Jag har aldrig åkt skidor. Jag fick inte följa med på så här klassresor. För på min tid då behövde man betala för att vara med. Alltså åka med vad man skulle ha på utrustning. Det hade inte vi. Så jag i vinter i år, alltså nästa, inte den här, jag måste ha lite mental förberedelse för det här. Men då vill jag åka skidor med mina barn. Och jag vill göra hela grejen, vid hyra en stuga, dricka varm choklad. Jag kanske åker ner för den här backen en gång, men då har jag i alla fall gjort det.
Mm. Men du har aldrig stått på ett par skidor?
Nej.
Kanske du behöver ta några sådana lektioner också?
Ja, men jag tänkte barnbacken, jag och barnen i barnbacken. Jag behöver inte göra något avancerat. Mm.
Jag kallade ju dig tidigare i den här intervjun för Sveriges bakdrottning. Och det är ju fascinerande resa du har gjort med tanke på den här bakgrunden till där du är idag. Hur hittade du bakningen i ditt liv?
Alltså helt ärligt, jag har bara varit ett jättesötsuget barn. Alltså socker är det bästa jag vet. Jag har varit det sen, alltså, så långt jag kan minnas. Men vi hade inte råd att så här fika ute. Alltså om jag var sugen på ett specifikt bakverk, då kunde inte jag gå och köpa det. Men det är billigare att göra saker själv. Så när vi hade råd att köpa ingredienser, då sa mamma, okej, men du kan baka det själv så får du ändå liksom äta det fikat. Och mamma var jättebra på att laga mat. Alltså marokkansk kvinna, det är couscous och det är tagine och hela. Men hon hatade att baka.
Mm.
Så då tog jag den rollen.
Lärde du dig att du var duktig på det? Fick du ett kvitto tidigt på att det här är någonting du kan?
Ja, men familjens reaktioner blev ju så här, okej, men jag kanske gör någonting bra. Sen började jag våga ta med mig typ om vi skulle ha någon försäljning i klassen. Att man skulle ta med sig baka, då passade jag på. Alltså, människors reaktion är ju det bästa kvittot.
Mm.
För även om jag tycker det är gott, säg inte det någonting om vad alla andra tycker.
Nej.
Och jag inser att än idag så är det någonting jag gör. Jag kan sitta på mina kafén och kolla på när folk äter. Jag förstår att det är creepy, men jag kan inte, det är allt för mig. Att se någon äta det jag har bakat, det är underbart.
Men berätta, sätter du dig då på kaféet på någon speciell plats och sitter och tittar när... Försöker se om de tycker, om de njuter
ja,
när de äter
gärna
dina...
gärna om de inte ser mig. Alltså du vet, så försöker sätta mig så att jag inte är jättetydlig. Och bara säga, jag vill bara se och höra. Typ om jag sätter mig i personalrummet, då kan jag höra in till kaféet. Och då hör jag så, okej, men det här tyckte de var gott, det här tyckte de att vi skulle göra bättre. Ja. Jättetrevligt.
Berätta, hur kan det låta då? Hur?
Ja, men först är det mycket stönande. Alltså då, om det bara är det, då vet jag att det är bra. Då behöver jag inte göra någonting
annat. Och de stönar när de äter.
Exakt. Men sen kan det vara någon som bara, åh gud vilken stor kaka. Och det är ofta någon äldre spannet som har jättestort, det här stora portioner. Och det förstår jag. Men det är medvetet val. Men sen kan det vara någon som bara, nej men den här var lite torr eller den här var lite så. Och då, när de går sen, då springer jag och kollar, åt dem upp allt. Har de lämnat kvar någonting? Om det var så att de hade någon feedback om att något var torrt eller så, då vill jag kolla om de har lämnat. Okej, vad kan vi göra bättre? Det är ett heltidsjobb.
Ja, men är du framme och provsmakar också?
Nej, inte från någon annans tallrik. Nej.
Ja, okay. Så långt går det inte riktigt.
Nej, där går gränsen.
Ja. Du Camilla Hamid, du har ju varit offentlig med att du under tonåren hade en väldigt allvarlig ätstörning. Man får inte ihop det riktigt när man hör din kärlek till bakning i barndomen. Hur var det, hur kom det sig att den utvecklades? Eller har du, hur hänger den ihop med det här som vi pratar om nu med kärleken till bakning?
Jag brukar säga så här att jag har bakat hela livet, men det har jag ju inte. Alltså det är ett stort glapp i min tonår där jag tyckte att bakverk var det farligaste som finns. Och det som hände var nog, jag blir tonåring, kroppen förändras och jag hade identitetskris. Jag ville passa in till vilket pris som helst. Jag var en av få med utländsk bakgrund på min skola. De andra barnen gjorde mig medveten om det hela tiden, sa saker som hade med mitt utseende att göra. Jag kan inte sudda bort att jag är nordafrikan. Men jag insåg att okej, jag kan ändå få bort mina nordafrikanska kurvor och försöka vara, alltså passa in i ett vitt ideal. Och jag tror att där i den tanken så blev det också att jag insåg att okej, mitt liv är kaos, men det här kan jag kontrollera. Jag kan kontrollera vad jag äter, jag kan kontrollera hur jag rör mig. Och till slut blev det sjukligt. Och maten blev jättefarlig och jag kunde liksom inte hantera att vara i närheten av den. Och det är en stor sorg. Alltså det som jag älskade mest av allt blev helt plötsligt farligt.
Mm. Det är ju, anorexia är ju en sjukdom som handlar om kontroll väldigt mycket. Det var ganska många år, ganska viktiga år i att bli en vuxen kvinna som den här sjukdomen plågade dig. Vad gjorde det liksom med dig? Jag tänker så här, du det är nästan hela din tonårstid. Mm. Vad gjorde det med dig?
Det tärde väldigt mycket på min självkänsla. Jag tappade bort vem jag är. Alltså, jag gjorde ju det här i hopp om att passa in i en identitetskris. Men jag tror att jag fick en värre identitetskris av att bli så sjuk. Det var också det finns en känsla av apati när man, eller när jag var så sjuk som jag var. Så jag känner att jag inte heller minns så mycket av min tonårstid. Det är jättesorgligt för att andra människor visar sin tonår, så här bilder, vad de gjorde, så här saker de hittade på. Jag bara, så gud, jag har ingenting.
Mm. Hur tog den sig uttryck, skulle du säga, sjukdomen?
Bara sån grej som att säga, jag åt inte i matsalen. Utan jag hade vägt upp mat hemma som jag åt inne på toa, själv. För jag ville inte att någon skulle lägga sig i. Och sen är jag väl, om jag väl gick till matsalen, jag hade ju tappat den här förmågan. Du vet när man ska bara lägga lite mat på sin tallrik. Man tänker inte, man bara lägger. Jag hade tappat den helt.
Mm. När det var som värst så slutade du skratta, har du sagt. Precis som du slutade skratta under förra året när det var jobbigt. Hur var det att tappa det skrattet?
Alltså det värsta är att jag märkte inte att jag tappade det. Utan det var först när jag försökte bli frisk och började skratta som jag var, gud, det här har jag inte gjort. Jag har inte skrattat på jättelänge. Och insåg, det var typ först då som jag insåg, okej, det här handlar inte bara om kropp och vikt. Utan det är också så mycket som händer i hjärnan. Alltså i en bok som jag läser, den heter Mattillåtet. Jag tycker den är en jättebra självhjälpsbok om ätstörningar. Alla organ blir mindre, står i den boken. Men när du väl börjar äta så blir börjar de växa igen.
Mm.
Så det är inte bara kroppsvikt i form av fett eller muskler, utan det är liksom hela din kropp bara skrumpnar ihop.
Det är lever och hjärta och njurar. Och
så det är inte så konstigt att hjärnan eller kroppen inte lägger någon vikt vid att skratta. Det tar ju jättemycket energi.
Mm. Hur illa var det när det var som värst?
Jag minns bara väldigt... alltså jag vägde mig hela tiden. Och sista gången jag vägde mig, alltså i syfte att liksom inte vilja bli frisk, så bara insåg när jag såg siffran på vågen, alltså jag bara kände en känsla av att så här, jag kommer dö om inte jag slutar nu.
Mm. När var det, minns du det?
Det var samma år som jag skulle ta studenten. 2011 kanske. Mm.
Hur är det att prata om det? Är det jobbigt?
Ja, det är alltid jobbigt. Sen, alltså, som sagt, jag är bara liksom glad att jag mår bra idag. Men när jag tänker på det så tänker jag, vilken tur att jag inte dog. För att då hade jag inte gjort allt det här.
Det är ju en sjukdom som väldigt många drabbas av. Väldigt många unga tjejer inte minst drabbas av det. Hur känns det att vara en förebild för dem? Eftersom du har varit ute så offentligt och pratat om dina egna erfarenheter.
Alltså jag har först och främst pratat om det i självläkande syfte. Att bara liksom, för när man berättar om något då får man ofta veta att många andra var med om samma sak. Men det är samma för dem, att de får veta att någon annan som idag står mitt i ett hav av bakverk och jobbar med bakning varje dag faktiskt mår bra. Att det finns en väg ut. Den där målbilden som jag behöver när jag vill ska må bättre. Att jag kan ge den. Det är en väldigt fin känsla.
Hade du någon sån förebild som hade tagit sig ut från sjukdomen?
Nej, jag hade inte det. Och psykisk ohälsa är lite tabu i den kulturen som jag kommer ifrån. Det är bättre nu, men det var inte så... Det gick liksom inte att prata om. Så istället för att liksom söka vård så... tog jag till exempel den här självhjälpsboken till hjälp istället för liksom det, min resa ut var väldigt så knölig.
Kan du inte berätta om den? Hur tog du dig ut ur den? Hur blev den resan?
Min bästa räddning var faktiskt bara att byta miljö. För jag gifte mig med barnens pappa när jag hade tagit studenten och då flyttade jag till Marokko och bodde där ett år. Alltså miljöombyte. Inga helkroppsspeglar, man äter från samma tallrik. Det fanns liksom inte utrymme för den här sjukdomen att frodas. Alltså det var som att det gick inte längre.
Mm.
Så det hjälpte mig jättemycket.
Hur förhåller du till den sjukdomen nu då?
Alltså, man brukar ju säga att man aldrig riktigt blir frisk från en ätstörning. Men däremot så är de här... den här ätstörda rösten är inte så närvarande i mitt liv längre. Den kan komma ibland, så innan mensen, när man är lite svag. Eller om man säger svaga stunder i livet.
Mm. Vad säger den då, rösten?
Ja, men så här, men du borde äta mindre, eller kolla hur du ser ut nu. Du har kanske gått upp i vikt, lalala. Alltså så här, massa skitsnack. Men det som är skönt nu är att jag kan bara säga, håll käften. Det du säger nu har ingen betydelse. Alltså, jag kan liksom kasa iväg den där rösten på ett annat sätt.
Mm.
Den styr inte mig längre. Och den, som sagt, väldigt sällan närvarande.
Du håller den i schack.
Exakt.
Mm.
Du vet så här, ibland kan man ha någon... vissa människor kan ibland bara sitta och babbla på i ett hörn. Och så inser man så här, men dig ska vi inte lyssna på. Men vi låter dig babbla på, men vi lyssnar inte på dig. Lite så.
Så gör du med den ätstörda rösten.
Exakt.
Den babblar på, men du hör du lyssnar inte.
Nej.
Du Camilla, det här med att du utan att ha de här tydliga förebilderna kanske alltid, och absolut inte heller kanske i din närhet som många andra har, att du ändå banar din egen väg på flera områden. Vi pratar ju om utbildning och starta företag och ta körkort tidigare, men även nu berättar du ju om att du tar dig ur ätstörningssjukdomen också, själv, med hjälp av böcker och egna insikter. Vad tänker du om det?
Jag tänker bara att jag har inget annat val. Jag måste. Annars kommer jag bara ha ett jävligt jobbigt liv. Ända sedan jag var liten har jag haft en målbild av att jag ska ha det bra när jag är vuxen.
Berätta mer. Det där är ju jättespännande. Alltså ja. Att en så tydlig målmedvetenhet ända sedan jag var liten.
Och den bilden då var att jag skulle ha utbildning, jobb, så, måndag till fredag. 9-16 eller 9-17 och så här, verkligen så jag ska se till att ha det bra. Jag ska inte behöva kämpa. Och jag vet inte vart det kommer ifrån eller hur. Alltså, jag bara känner att jag har inget annat val. Sen har det... Alla de här andra stora stegen efter det, när min bild vidgades och gick från en fast anställning måndag till fredag, och att jag märkte att jag kan också göra skillnad för andra människor, andra tjejer med utländsk bakgrund som haft samma kamp som jag på olika sätt, då blev också den drivkraften något annat.
Hur då menar du?
Då handlade det också om att jag måste göra alla de här grejerna, för då vågar alla andra. Och det har ibland varit kämpigt att känna att jag bär det ansvaret. Men om jag får möjligheten att synas och höras eller göra någonting, då har jag ibland känt att jag måste. För att om jag vågar det den här gången, då kanske fyra till vågar nästa gång.
Men var kommer det ifrån i dig att du ska vara den ledaren?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror bara, alltså, jag har en bild av att så här, nu har jag råkat hamna här. Så so let's do the best out of it.
Du kan inte säga att du har råkat hamna där. Det har ju varit en enorm ansträngning ju. Ta det dit. Så du kan inte säga att du råkade hamna där.
Nej, men jag vet inte. Jag känner ett ansvar. Och jag vet inte om det handlar om också att jag har haft elever som har haft liknande bakgrund som jag hade när jag var liten. Och jag bara vill visa dem att det lönar sig att jobba hårt. Jag vill verkligen att man ska ta med sig det här. Inte bara andra tjejer utan också mina barn. Och jag har föreställt mig att om jag tar körkort, och om jag startar företag och om jag gör alla de här grejerna, då kommer mina barn inte känna att det är värsta grejen. De kommer att mamma gjorde det så vi kan också göra det. Och någon annan tjej kommer känna likadant. Camilla gjorde det så då kan jag också göra det. Och det är så många tjejer som har kommit fram till mig och sagt att jag vågade starta företag för att du gjorde det. Mm. När du gjorde det här, då vågade jag också göra det här. Det spelar ju roll.
Mm. Hur känns det att höra det?
Jättestort. För jag tror att alla känner att de... Eller de flesta människor kanske känner att de vill lämna ifrån sig något i världen, även när de inte finns kvar. Och det finns många saker som jag vill lämna, alltså att mina barn kan ha nytta av när jag lämnar. Men det är fint också med de här andra symboliska sakerna som innebär att man kanske har fått någon tjej där ute och våga göra något och våga ta plats och våga vara sig själv. Det är ovärderligt.
Det här med att våga vara sig själv, varför är det så viktigt?
Det är viktigt för att jag... Så stor del av mitt liv gjorde alltid min makt för att vara någon annan och passa in i någonstans där jag inte fick plats egentligen. Och den dagen som jag vågade vara mig själv, när jag slutade dölja mitt ansikte på sociala medier och jag belönades för att jag faktiskt vågade visa upp mig själv och vara mig själv och hela min personlighet fick ta plats, då bara kändes det som att det är värt det. Det är värt det, och då känns det också som att jag är väldigt snäll mot den här lilla tjejen som inte kände att hon fick vara med bara för att hon såg annorlunda ut.
Du Camilla, det finns ju en gåta med dig som jag tänker på, som jag tycker är intressant. Det är att du utstrålar sån enormt lugn, en väldig glädje. Det har vi pratat om, det har varit genomgående genom hela den här intervjun. Och trygghet. Och vi har också pratat om hur du har den där kraften att kratta din egen stig genom livet och våga gå den. Men där bakom finns samtidigt en osäkerhet och ett jättestort bekräftelsebehov som inte riktigt går ihop, tänker jag. Det är att du är beroende av att andra säger att du är bra eller bekräftar dig. Att du dansar glädjedans när folk likar någonting du har lagt ut. Du har till och med sagt att du är aldrig bättre än ditt senaste inlägg i sociala medier. Det är ju två helt olika sidor av dig. Vad tänker du när du tänker på de två delarna av Camilla Hamid?
Det är väl en spännande personlighet jag har. Nej, men... Jag vet inte. Gud, vad svårt. Jag tycker inte det är så konstigt att jag har ett sånt bekräftelsebehov när jag inte har fått vara ett barn som har fått bekräftelse. Nu har börjat liksom bara lösa saken. Så jag har jättemycket förmåga att se till att saker blir bra. Och jag kan, som sagt, jag kan se till att ha ett bra liv. Dels har jag jättestarkt självförtroende i att så här, även om det här skulle skita sig, jag kan lösa det. Jag kan se till att jag har ett jobb. Det kommer liksom bli bra. Men jag är också det här barnet som inte har haft en trygg uppväxt. Det hänger kvar. Jag jobbar på det fortfarande. Alltså jag går till terapi flera år och försöker liksom bara handskas med det och lära mig och bekräfta mig själv och trösta mig själv. Alltså det, jag jobbar med det varje dag.
Mm. Jag tänker där som du sa att du blir så himla glad över den här yttre bekräftelsen. Mm. Det kan ju vara farligt också. För att får du då dålig bekräftelse så kanske det leder till att du inte tycker om dig själv.
Exakt. Och det är därför jag går i terapi.
Hjälper den då?
Det gör den. Det är mycket, mycket bättre än vad det var när jag sa de orden första gången.
Vilka ord?
Det här med att jag är aldrig bättre än mitt senaste inlägg. Och så här.
Känner du så fortfarande?
Ibland. Men inte längre. Alltså, inte med lika stor intensitet.
Mm. Men hur är det när man är så... Du är samtidigt så älskad och du blir så enormt bekräftad från så många olika håll. Hur är det att samtidigt kämpa med att älska sig själv och vara förstående för sig själv och generös mot dig själv?
Men ibland kan det kännas...
Är det lättare eller svårare att ha det här yttre kärleksbombningen som du också får?
Verkligen, det är det. Jag tror att på gott och ont att få så mycket bekräftelse, det är klart att det har hjälpt mig. Alltså ibland så tänker jag på det, fan, det har verkligen hjälpt mig att känna att jag får lite självförtroende. Bara, okej, det jag gör är bra. Det är inte bara kommentarer om mina bakverk utan också om mitt utseende eller om jag är rolig någon gång. Så det verkligen pumpar upp mig. Men det blir också så intensivt. Och min rädsla är så här, den dagen det här avslutas. Hur kommer det bli då? Hur tomt kommer det kännas då?
När vad avslutas?
När jag inte gör det här längre, när jag är irrelevant. Jag försöker liksom bara göra mig själv redo för att så här, när som helst kan det här sluta. Och då vill jag vara fin med det. Jag vill inte bli någon bitter, ledsen person. Utan så här, okej, det var skitkul att vara med om det där. Men nu är jag fortfarande en bra person. Även om inte 600 000 människor säger det till mig.
Men du är inte där än?
Nej.
Mm. Varför tror du att du kommer att bli irrelevant ändå?
Nej, men är det inte så det är?
Jag vet inte.
Det känns som att människor går i cykler i kreativa yrken. Det är ju sorgligt såklart. Man vill ju på något sätt lämna ifrån sig ett legacy som lever för alltid. Och att folk för alltid kommer baka mina kanelbullar. Men så behöver det inte vara. Och jag vill vara okej med det.
Mm. Men det är också lite speciellt att förbereda sig på den dagen allting kommer att slockna. Att man blir så pass irrelevant för alla andra människor att... Att det inte finns någonting kvar.
Nej, ja, det är klart att det är sorgligt. Men det är också... Det är svårt att balansera den tanken med att samtidigt njuta av stunden. Det är svårt.
Hur gör man det då?
Jag vet inte, jag kan återkomma när jag har kommit fram till det.
Men njuter du av stunden eller förbereder du för katastrofen?
Jag njuter mer idag än vad jag gjorde förut. Förut var det bara förberedelse för katastrof. Nu kan jag ändå fira saker. Det gjorde jag inte förut.
Mm, vad firar du då?
Typ när jag fick mitt drömjobb och då... firade jag det.
Vilket då?
Det får jag inte säga.
Du har fått ett drömjobb?
Ja.
Men ett annat jobb? Eller vadå? Nu måste du måste ju säga. Du kan inte säga okay, att du har fått ett drömjobb.
Okej, okay. Typ om att jag släppte min nya bok. Fira det.
Mm.
Bjuder mina vänner på middag. Jättetrevligt. Stanna upp och liksom sen, då pratar vi om det som jag åstadkom. Jättebra.
Mm.
Jag har till och med börjat baka tårtor till mig själv. Gissa, jag firar min födelsedag med en prinsesstårta.
Mm. Mm. När fyller du?
31 mars.
Det är snart ju.
Ja, och det är samma dag som fastan tar slut. Så det blir en dubbelfest.
Men berätta om den här prinsesstårtan som du ska ge till dig själv i födelsedagspresent.
Jättemycket vaniljkräm. Alltså jättemycket. Och jag struntar i om folk säger att en riktig prinsesstårta inte innehåller hallonsylt. Det är godast med hallonsylt och det vet alla. Mycket vispgrädde. Lätt vispad. Inget tjockt smör liknande utan det ska liksom vara jättelent. Och sen är marsipanen bäst när den är 0,3 cm tjock. Alltså det är så bra ratio. Ja, det vattnas till. Jag fastar allihopa. Det är tufft att säga det här. Berätta om den här prinsessårtan när man fastar. Men det är det bästa jag vet. Alltså jag kan äta den helt själv. En hel. Inga problem. Mår jättebra efter.
Men ska du dela den med någon eller tänkte du liksom gå in i ett eget rum och äta upp hela?
Vet du vad som är bra? Den veckan jag fyller år, då har jag inte mina barn. Alltså då är de med sin pappa. Och min nuvarande partner tycker inte om bakverk med grädde. Så att även om jag skulle vilja dela med mig så kan jag inte. Så jag måste tyvärr äta den helt själv.
Du måste äta den helt själv. Ja, härligt. Vad härligt att höra dig beskriva ingredienserna i den här prinsesstårtan. Det var mycket längtan där.
Ja, nej, men jag kanske köper en nu på vägen hem.
Nej, men det var så härligt när du beskrev ingredienserna. Det fick mig att tänka på min... Jag hade en låtsasmormor som jag träffade när jag var ung. Och hon brukade säga alltid att när vi lagade mat att grädd och kärlek ska man aldrig snåla med när man lagar mat.
Åh, vad jag gillar henne. Mycket bra sagt.
Och då tänkte jag, har du något liknande motto för livet när det gäller bakning?
Ibland...
Skratt och socker.
Det var bra. Men en sak som jag brukar säga att ibland när folk vill prata med mig om att så här, inte äta socker eller inte äta bakverk, då brukar jag säga, vet du, när du dör, det är ingen som kommer skriva på din gravsten så här, han åt i alla fall inte socker. Det är inte något, vi tar inte med oss det. Livet är så kort, det finns mycket goda grejer. Jag tycker vi kan äta av allt.
Mm. Och hur högt rankar du socker på listan över goda saker att äta?
Alltså rent socker tycker jag inte är toppen.
Men som, det är din råvara kan man säga. Det är
ja,
ditt,
men
det är
ditt, sötma längst upp.
Högst upp ja. På listan. Mm. Bra. Ska vi säga så, Camilla Hamid?
Mm.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack själv.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte bakinfluensen Camilla Hamid. Ljudet sköttes av Fredrik Nilsson och producent är Filip Bom. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
Nu 10:09 på morgonen, det sista avsnittet av den gömda koden för den här omgången. Det handlar om fysikers försök att hitta svar på universums största gåtor.
The God equation. An equation no more than 1 inch long, perhaps, that would allow us to, quote, read the mind of God.
Det här är den gömda koden. Jag heter Roger Dackegård och vi hör den berömda fysikern Michio Kaku, som är författare till boken The God Equation, prata om att det kan finnas en enda ekvation som kan beskriva allt i universum. Från de minsta partiklarna till de största galaxerna. Vi pratar om sökandet efter en teori för allt. Det är en dröm som har drivit fysiker och filosofer i århundraden.
Ja, jag tror egentligen att en urgammal tanke går tillbaka till Platon till exempel. Att det fanns en slags matematiska principer som gärna skulle vara vackra och relativt enkla. Som bestämde helheten och till och med detaljen.
Bengt Gustafsson är professor emeritus i astronomi och han skiner verkligen upp när han tänker på att det skulle kunna existera en teori som kan förklara allt.
Tänk om det finns en sån här teori. Ja, men det skulle vara vackert, vara grandios nästan. Att stå där framför denna teori som beskriver allting. En enda enkel teori. Och det vore snyggt med en sån, visst alltså.
Om vi skulle kunna hitta en teori för allt så skulle det vara som att äga nyckeln som öppnar dörren till universums innersta hemligheter, som den teoretiska fysikern Brian Greene beskriver det som.
The possibility of identifying the true fundamental ingredients of matter and the true fundamental ingredients of the forces that govern how matter behaves. I mean, this idea is so compelling that you might have in your hand the key to the cosmos.
Universum är fullt av gåtor och en teori för allt skulle kunna ge svar på frågor som hur kvantmekaniken och den allmänna relativitetsteorin kan förenas, om universums ursprung, struktur och framtid. Och den berömda fysikern Albert Einstein trodde att det var möjligt att hitta en enda kort ekvation som skulle kunna svara på de här stora frågorna. Hur skulle det kunna vara möjligt att beskriva hela universum med en enda ekvation.
Fysiker generellt, vi har ju haft under lång tid en sorts arbetsmetod som går ut på att förenkla och liksom konsolidera våra teorier så att vi med enklare och enklare ekvationer kan beskriva mer och mer.
Sara Strandberg, som är professor i fysik, säger att man kan ta hjälp av matematiska symboler för att beskriva något oerhört komplicerat, som en teori för allt.
Det man strävar efter är väl kanske inte att få en ekvation. Ja, det är klart att om man skulle lyckas med det så skulle väl alla vara glada, men det tror jag inte att man kommer klara av. Men det man vill är ju att samma typ av matematiska uttryck ska kunna beskriva alla fenomen vi ser. Alla krafter till exempel, alla fundamentala naturkrafter med samma matematiska ramverk eller samma typer av ekvationer och så. I matematiken kan man ju alltid uppfinna nya symboler som representerar en massa andra komplicerade symboler. Så man kan ju alltid göra saker enklare genom att dölja svåra saker i liksom, symboler.
Men vad skulle egentligen hända mer konkret om fysikerna plötsligt skulle kunna presentera en sån här teori? Vad skulle det betyda för oss människor och våra samhällen? En djupare förståelse av universums fundamentala lagar skulle kunna leda till nya teknologiska genombrott, enligt fysikern Michio Kaku. Det skulle kunna möjliggöra utvecklingen av nya energikällor, nya material och nya metoder för att manipulera materia och energi. Men det skulle också kunna innebära att vi står inför helt nya filosofiska frågeställningar. Strängteorin anses vara en av de mest lovande kandidaterna till att vara en teori för allt. Om den skulle visa sig vara korrekt så förutsäger teorins matematik att det finns andra universum än det vi lever i. Och att det finns fler dimensioner än de vi kan se och uppleva. Det strängteorin säger strider mot vår intuitiva uppfattning om hur verkligheten ser ut. Så det skulle bli en ny stor filosofisk utmaning för oss, säger Richard David, professor i vetenskapsfilosofi.
In a theory as abstract as string theory, none of those intuitive concepts apply anymore. So it becomes very difficult to understand what that theory really tells us about the world beyond a very abstract mathematical scheme. And that also ends up being a philosophical question. What do we do with such a theory? How do we understand even if the theory is true, what does it mean about the world?
Även om strängteorin skulle visa sig vara en teori för allt, så är verkligheten som den beskriver så absurd att det blir svårt att förstå hur vi ska ta till oss det som teorin beskriver, säger Richard David. Men risken för att vi ska behöva tampas med det problemet relativt snart är ytterst minimal. Fysikern och Nobelprisvinnaren David Gross, som arbetar med strängteorin, jämför sin forskning med att klättra upp för ett berg. I början av klättringen så är bergstoppen tydligt synlig, men ju närmare upp för berget man kommer, desto mindre tydlig blir toppen. Och det känns som att det är omöjligt att nå ända fram.
Det är frågan om när teorin om allting inte är en slags vision i huvudet på vissa fysiker, men som inte egentligen har några rimliga förutsättningar att lyckas.
Det kanske inte bara är en otroligt svår uppgift. Det kanske inte ens finns en teori för allt. Det finns två skolor inom fysiken, säger Bengt Gustafsson, där några fysiker tror att matematiken är en del av naturen. Och andra tror att matematiken är någonting som vi människor uppfunnit. Det är en uppdelning som går ända tillbaka till Platon och Aristoteles, som hade olika filosofiska idéer om hur man vinner kunskap om världen.
Den platonska skolan skulle jag vilja kalla den som säger att matematiken är en struktur i verkligheten. Och den är enkel och vacker. Och det gäller att hitta den strukturen. Det är då en skola. Den andra säger att vi har experiment, vi har erfarenheter. Vi måste samla dem på ett praktiskt sätt. Och det gör vi med den människogjorda matematiken. Så teorin blir ett redskap för oss att samla våra intryck.
det finns en risk, åtminstone i det mera populärvetenskapligt hållna.
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, ser sig inte som någon från den platonska skolan och säger att det som de matematiska modellerna beskriver inte nödvändigtvis är det samma som att det finns på riktigt.
Man blir så fascinerad av just den matematikens möjligheter och de här idéerna då som är så väsensskilda från den vanliga världen, att man blir så tilltalad av det här att man gärna liksom rusar iväg och vill liksom vara en del av någonting som är så mystiskt och fantastiskt på något sätt, att man glömmer bort att skilja mellan modell och verklighet.
Så hur ska man någonsin kunna hitta teorin för allt, om den nu finns? Skulle Platon och Aristoteles ha levt idag så skulle de vara helt oeniga om hur man ska närma sig sökandet efter en sån teori. Platon skulle sannolikt hävda att om matematiken kan beskriva teorin på ett logiskt sätt så existerar den. Det behövs inga empiriska bevis. Aristoteles skulle troligen vara skeptisk till att det ens existerar en teori för allt och argumentera för att vetenskapen bör fokusera sin verksamhet på observation och empirisk undersökning.
Sen tror jag att det finns argument för det ena och det andra. Och att det är inte så enkelt, utan det är en slags växelspel mellan de här två traditionerna. Och det hör till, tror jag, det riktigt viktiga i fysiken. Att den har lyckats upprätthålla dessa två traditioner på en gång. Och i spänningsfältet mellan dem får man mycket ny fysik.
Förhoppningsvis kan det i spänningen mellan de här två idériktningarna i framtiden uppstå ett svar på om det finns en teori för allt. Jag heter Roger Dackegård, tekniker är Christer Orreteg och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
Och här är Ekot. Turkiet bekräftar nu gripandet av den svenska journalisten Joakim Medin och meddelar att han misstänks för terrorkoppling, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Joakim Medin frihetsberövades i torsdags i samband med att han skulle rapportera från de stora demokratiprotesterna i Istanbul. Han anklagas formellt för delaktighet i den terrorstämplade kurdiska organisationen PKK och för att ha förelämpat Turkiets president Erdogan, enligt ett officiellt besked från det turkiska presidentkansliet. Här i Sverige har över hälften av kommunerna de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack, visar Ekots enkät. En av dem är Malmö, där Anneli Schwarz är gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.
Det är all personal, alla lärare som genomgår en sån utbildning.
Efter massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari så ser Sveriges skolor över sin säkerhet.
Det är ju en fruktansvärd händelse. Man förstod vad de skulle behöva gå igenom.
220 av landets 290 kommuner har svarat på Ekots enkät till grundgymnasie- och vuxenutbildningen. Och den visar att många kommuner, liksom Malmö, sedan tidigare försökt förbereda sig för det värsta. 176 kommuner uppger att de under de senaste 3 åren utbildat eller övat inom pågående dödligt våld, PDV eller motsvarande. Men framförallt skolpersonalen i varierande omfattning.
Vi tränar då att ha utrymning här också.
Det är obehagligt, det är fruktansvärt obehagligt.
Jenny Ortega, lärare på Sundsbroskolan i Malmö, genomgick en PDV-utbildning med kollegan Damon Rajabi bara några veckor efter massskjutningen i Örebro. Fingerade gärningsmän drog i handtagen och bankade på skolans dörrar när de övade inrymning.
Shit, när man satt i klassrummet och man hade barrikerat sig och kände att okej, men jag vet om att om några minuter är det här över, men att vet om att de som gick igenom det i Örebro hade ingen aning. Man kan inte föreställa sig det.
Så jag tycker det är jättebra att man genomgår de här utbildningarna. Jag tror det hjälper jättemycket.
Reporter Dimitri Lennartsson. I Thailand stiger dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen som drabbade huvudstaden Bangkok i fredags. 17 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Över 30 personer skadades och drygt 80 saknas fortfarande. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn som drar in västerifrån. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll. Över sydligaste Norrland och längst i norr mulet med byar av regn och snö. Men över mellersta Norrland utrymme för en del sol. Temperatur mellan 2 och 8 grader. Ekot Carina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
And we will fight for the country our citizens believe in.
Presidentordrar, DOGE, Ukraina, NATO. USA är ett land i förändring och det går fort.
They don't pay. I'm not going to defend them. No, I'm not going to defend them. I got into a lot of heat.
Vad är det som händer i USA under Donald Trumps andra presidentskap?
Lyssna på USA-podden för de senaste analyserna om amerikansk politik.
Du hör oss onsdagar och fredagar i appen Sveriges Radio Play.
Putin anklagas för att förhala samtalen om vapenvila. Varför skulle Ryssland göra det?
Putin tror att Ryssland håller på att vinna det här kriget. För honom är de här förhandlingarna teater.
Man har ingenting att vinna på att det går snabbt.
Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström, i appen Sveriges Radio Play.
Här i P1 har klockan blivit 9:04 och det är dags att lämna över till söndagens Godmorgon Världen och Jesper Lindå.
Oppositionsledare och journalister fängslade i Turkiet och hör om modiga protester mot makten.
Den ena efter den andra ställde sig järvt framför kameran och fördömde Hamas.
Reportage om protester i både Gaza och Israel. Hör om prinsessan, kungahuset och hudvårdsprodukten och ett reportage om världsordningen.
Den gamla världsordningen är slut och vi är på väg mot en ny multipolär världsordning. Här betraktar man det som att det var liksom ett faktum. Det hade hänt.
Om gamla och nya ordningar, krönika Amat Levin och panelen om OnlyFans. I vår andra timme, stor förödelse i Myanmar efter jordbävningen. Sen möter vi en Nobelpristagare.
Bara en månad före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina fick hon en fråga om hon trodde det skulle kunna hända. Nej, nej, det är omöjligt, hade hon svarat. Det vore ju galenskap.
Svetlana Alexievich på Sverigebesök och brist på snö i norr.
You can see so much vegetation around that it's just it's not a winter wonderland like people expect to see.
Reportage om klimatet och hundspannet utan snö. Från Washington om Donald Trumps kulturkrig, från LA återbesök i ett nedbrunnet Palisades, sist en biltur i Belfast och ett kåseri av Emil Jensen. Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, demokratin står på spel i Erdogans Turkiet efter gripandet av oppositionsledaren Ekrem İmamoğlu och en svensk journalist sitter fängslad i Istanbul. Thomas Thorén, SVT:s korrespondent i Turkiet. God morgon.
God morgon.
Thomas, efter det här att oppositionsledaren då, İmamoğlu och många fler runt honom greps, så har ju protesterna i Turkiet varit rätt intensiva. Hur är situationen nu med den här kampen?
Ja, man får säga att huvudoppositionen CHP fortsätter att hålla huvudet högt och dess huvudbudskap är vi vägrar vika oss. Igår hölls ett rekordstort möte här i Istanbul. Hundratusentals människor samlades till stöd för den fängslade borgmästaren. En styrkedemonstration för oppositionen och deras förmåga att mobilisera människor på gatorna som nu har hållit i sig i då över en vecka. Och man kan väl säga att det har liksom utkristalliserat sig en viljornas kamp där då oppositionen vill hålla fast i den här frågan. Människor ska fortsätta öppet visa sitt motstånd och sitt missnöje med den fängslade oppositionsledaren och kräva hans frigivning och att han ska tillåtas att ställas upp mot Erdogan. Och från Erdogan och regeringens sida så satsar man på att en slags utmattningstaktik, att det här kommer inte hålla i sig. Det här kommer att avta, frågan kommer att blåsa förbi. Och samtidigt fortsätter ju då de hårda nyperna med gripanden och man drar åt trumskruvarna på turkiska medier. Intressant under mötet igår var till exempel att samtidigt som det här rekordstora mötet hölls så visade nästan alla stora tv-kanaler i Turkiet bilder på matlagning eller reseprogram. Mötet ignorerades helt.
İmamoğlu, alltså jag menar, han ses ju ändå som den som faktiskt skulle kunna besegra Erdogan i ett val. Alltså vid sidan av gatuprotesterna, hur agerar den turkiska oppositionen i det här läget?
Ja, det är ju verkligen en Davids kamp mot Goliat. De är hårt pressade, men de försöker med alla medel de kan att hålla fast i mobiliseringen på gatorna, demonstrationerna. Efter då att ha samlats vid kommunhuset nästan dagligen sedan gripandet av İmamoğlu så har man nu beslutat sig för att hålla två möten i veckan. Ett i Istanbul och ett kringresande möte där då huroppositionen COP:s ledning ska resa runt i landet. Så det börjar likna en slags valrörelse på det viset att man ska hålla fast i det här ständiga möten på gatorna. Man har också uppmanat sina anhängare att bojkotta företag kopplade till president Erdogan i ett försök att sätta tryck på Erdogans regering. Man kräver då İmamoğlu's frisläppande och att han ska tillåta ställa upp, och man kräver också tidigare lagt val eftersom man tror att man har folkopinionen på sin sida vid ett val. Mm.
Vi ska titta lite på det här med den svenska frilansjournalisten Joakim Medin som greps när han anlände till Turkiet då för att bevaka situationen nu i veckan då. Turkiets presidentkansli bekräftar ju på morgonen enligt nyhetsbyrån AFP att han gripits för påstådda kopplingar då till terrorism och för att han förolämpat president Erdogan. Medins uppdragsgivare Dagens ETC har ju mycket starkt förnekat det här och varit tydliga med att Medin var på uppdrag som